till 15 grader och det är lägre temperaturer längst i norr. Vi avslutar Ekot kvart i sex. Producent för sändningen var Emil Östman och nu så ska vi få en sportuppdatering.
Det blev kenyanseger i Stockholm Marathon idag genom Onemus Kiplagat Kiplimo, bästa svenske, och således också SM-vinnare blev Samuel Russom som blev åtta totalt. På damsidan var det etiopiskt i topp i form av Shevarge Aliene och Vilma Modig, bästa svenska, på femte plats totalt. I den allsvenska fotbollen där blev det seger i toppmötet för Hammarby borta mot Elfsborg med 2-0, och det var den tidigare Elfsborg-spelaren Simon Strand som bröt dödläget med sitt 1-0-mål i matchen innan Abdelrahman Boda satte dit 2-0. Hammarby går därmed upp på andra plats bakom sensationslaget Mjällby som toppar inför de avslutande matcherna imorgon innan uppehållet. I övrigt slog Gais Norrköping på bortaplan med 3-0. En av målskyttarna, ivorianen Ibrahim Diabaté, som med sitt åttonde mål för säsongen gick upp i ensam skytteliga ledning. Och Öster tog en tung trepoängare mot Degerfors. Den matchen slutade 2-1 för Växjögänget. Och ikväll, Champions League-final mellan Paris Saint-Germain, Frankrike och Inter Italien, 21.00 i P4.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 6 och tid för helgsmål här i P1. Ikväll är det Irma Schultz som står för betraktelsen. Och vi börjar med att lyssna på klockan i Bergunda kyrka.
Dagen kommer inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, ty fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Huset där jag bor har två trappuppgångar. I en av lägenheterna högst upp i den andra trappuppgången bodde tills för några år sedan en man. Vi kan kalla honom Gustav. Han hade bott i samma lägenhet sedan huset byggdes på 40-talet. När jag flyttade in var han åldrad, men till synes seg och stark. Han klarade att gå upp och ner för tre trappor utan hiss. Men när han skulle till affären klarade han sig inte utan sin cykel. Han stödde sig på den som en egen variant av rullator, lite på sniskan. Matvarorna la han i den fastmonterade lådan på pakethållaren och så ledde han cykeln fram och tillbaka. Han var den enda i huset som fick ha sin cykel stående precis vid entrén. Och vi hoppades innerligt att den inte skulle bli stulen, för utan den hade han svårt att klara sig. Och hjälp ville han inte ha. Han ville inte heller ha besök, släppte aldrig frivilligt någon över tröskeln. Men en av mina grannar hade vunnit hans förtroende, så om det var något ärende som var tvunget att utföras inne hos honom, kunde hon få komma in. Gustav var en samlare. Han ville aldrig slänga något. I hans hem fanns många fina saker och mycket som borde burits ner till återvinningen för länge sedan. Travar med tidningar och förpackningar. Små stigar mellan högarna fanns att ta sig fram på. Stigar som smalnade för varje år. Det skedde året före pandemin. En annan granne hörde rop. Rop som liksom fortplantade sig genom själva byggnaden. Snart lokaliserades ljudet komma från Gustavs lägenhet och en liten delegation tog sig in med hjälp av en extra nyckel. Han låg på sitt köksgolv och kunde inte komma upp. Ambulans tillkallades. Han värjde sig mot att lämna sitt hem och följa med främmande människor, men hade inget val. Senare fick jag höra att han efter något dygn på sjukhuset släppt garden han hållit uppe i så många år. Lät sig ta som hand. Mjuknade. Han hade uttryckt stor tacksamhet till personalen. Tycktes allt mer ge plats för ömhet och kanske en sorts frid. Sen gick han bort. Till sin lägenhet återkom han aldrig.
Och systrar, snart är vi en saga. Vår vandring har snart tagit slut. Och systrar, än ekar vår klagan från sårade strupar ut. Och systrar, så ensam är jorden i kärlekslös hånfullhet. Och systrar, vi dukade borden en drottning av otacksamhet. Thank you.
När idén om folkhemmet realiserades med drivkraften att bygga ett modernt samhälle var ett av målen att vi inte skulle vara beroende av varandra. Vissa tankar var goda, som att en kvinna inte skulle behöva vara beroende av en man för att kunna försörja sig. Att barn skulle få gå på dagis så att både mammor och pappor kunde arbeta, tjäna pengar och få pension. Vi skulle inte heller behöva ta hand om våra äldre. Och vi skulle bo i lägenheter som hade badrum, toalett och kök och inte behöva ha gemensamma hygienutrymmen. Många tankar var nog goda, men den stora ensamheten bredde ut sig som en sorts biprodukt av de där reformerna. Ibland tänker jag att vi tränats till att inte be om hjälp. Att vi i mångt och mycket fostrats till att klara oss själva, stå starka och ensamma. Vi vill inte belasta någon annan med oss själva. Inte trötta ut någon annan med våra behov. Vi ber till och med om ursäkt när vi är ledsna. Som om vikten av våra tårar skulle tynga den andra. Men ofta är det just i de stunderna som relationer djupnar. De 9 dagarna mellan Kristi himmelfärd och pingst kallas pingstnovenan. Novena betyder 9 och det var det antal dagar som passerade medan lärjungarna och Jesu mor Maria hade dragit sig tillbaka till en övre sal i Jerusalem i väntan på något eller någon som skulle bli sänd till dem. De var lämnade ensamma efter att Jesus återvänt till Fadern och visste inte riktigt vad de väntade på eller hur länge de skulle vänta. Dagens tema är Hjälparen kommer. Vilken djup lättnad att höra det. Hjälp finns att få. Hjälp är på väg. Gustav ropade. Han väntade. Han ropade igen och han blev hörd. Han behövde inte dö ensam på sitt köksgolv. Året efter Gustavs död kom pandemin och många kan vittna om grannsämjan som ökade då, när vi så tydligt behövde varandra. Låt oss inte glömma bort det, hur det var när vi alla väntade i ovisshet och inte riktigt visste på vad eller hur länge vi skulle vänta. De 9 dagarna i pingstnovenan kan vi försöka ge plats åt stillhet och väntan. Kanske ge oss tid att längta efter en förnyad och fördjupad tro. Vad längtar du efter? Vad väntar du på? Gode Gud, vi kan aldrig bestämma över det som ligger framför. Vi kan bara öva oss i tro på att väntan kan ha en egen inneboende mening. En egen sorts frid mitt i det som susar och brusar. Kom till oss som behöver dig. Kom när vi är som mest rädda. När världen tycks hotfull och oberäknelig. Kom med lövsus och ett stilla sommarregn. Att vi må öppna oss för din kärlek. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Det var Irma Schultz vi hörde i Helgsmål. och Sofia Karlsson som sjöng O systrar. För ljud och mix svarar Mikael Brodin och programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion.
De väntade ute på parkeringen när han gick av sitt skift. Mille och två stora killar.
Alex, en novell av David Norlin i uppläsning av Tobias Karlsson.
Mille såg sliten ut. Måste ha gått upp flera kilo sedan i vintras. De andra hade Alex aldrig sett förut.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på novellen.
Klockan är 17:15 och vi fortsätter lördagskvällen med en repris från i tisdags. Vetenskapsradion Historia.
We have thousands of people that are some murderers and some drug dealers and some of the worst people on earth. Some of the worst, most dangerous people on earth. And I was elected to get them the hell out of here. And the courts are holding me from doing it.
But even given those numbers that you're talking about, don't you need to uphold the Constitution of the United States as president?
I don't know.
USA befinner sig i en konstitutionell kris enligt många bedömare. Och i Vetenskapsradion Historia uppmärksammar vi institutionen som vill gjuta olja på vågorna. Men vi börjar i den största massavrättningen i Sveriges historia. Jag heter Tobias Svanelid. Det var den 1 juni 1675, för exakt 350 år sedan, som 71 personer marscherade upp mot sin dödsdom på Bålberget i Kramfors, anklagade för häxeri och trolldom. Det är Sveriges största avrättning i fredstid och en massavrättning som ger svallvågor än i våra dagar. Tillsammans med historieguiden Håkan Sjöberg begav sig Urban Bestadius ut på en vandring i de häxanklagades fotspår. En vandring som börjar vid fängelsehålan.
Här hölls då de här fångarna, alltså främst kvinnor då, som hade blivit dömda i rättegången där 1674 för trolldomsbrott och umgänge med djävulen och resor till Blåkulla. Och här fick de sitta i oktober hölls den här rättegången. Och här satt man ända en del till mars 1675 och ända fram till 1 juni när den stora avrättningen skedde. Så det är ju bra lång tid, halvår här i en sån här källare i den här svåra tiden. Det var ju missväxt och hungersnöd och det är ovanligt stränga liksom, väderlek, för den lilla istiden var ju väldigt påtaglig just den här tiden. Så att det var ju svårt att ordna, så att det var ett elände för människor. Och sitta här då, utstött ur gemenskapen, hatade de pesten här i en källare. Det är nästan ofattbart.
Ja, och framförallt ofattbart idag, för när vi står här nu, jag menar vi har en åker framför oss och sen har vi den här skira vårgrönskan, björkarna som börjar slå ut här i ljusgrönt, varmt fågelkvitter. De satt här vinterhalvåret, snö, becksvart ute, svinkallt helt enkelt.
Ja, och sen var det också att de var ju så många, 71 stycken, som skulle då få mat av sina anhöriga. Och sina anhöriga, de var ju utstött, de var ju hatade, de hade skymfat landet och sina familjer, de hade ju haft sex med djävulen. Så man kan ju bara tänka, ja, de fick väl, och om det ens fanns inget att äta.
Ska vi ta och gå in och se hur det ser ut?
Ja då, det ska vi göra. Jag tar fram min ficklampa.
Och det är två trä Ja, det är en port, två trädörrar med järnbeslag, stora järnringar. Och så kommer man in i ett rum där vi... Ja, nu är inte vi jättelånga, någon av oss två. Mm. Det är nätt och jämnt så att man kan stå upprätt här.
Ja, ja, det är bara någon decimeter upp till taket.
Men när man kommer in nu så är det först en halv som kan vara 2 gånger 4-5 meter någonting, va? Och så öppnar det sig en öppning till vänster och en öppning till höger. Och det är becksvart. Nu tänder du ficklampan. Ska vi gå in och se hur det är? Går in här, ja. Går in till vänster. Oj. Ja, nu går det inte att stå upp. Jo, det är precis att det står, går att stå upp.
Ja, det här är ju en sån här källare som är valv.
Luktar grotta här inne.
Ja, och det här var ju, det är ett fantastiskt bra sätt att lagra då, rotfrukt, sylt, allt sånt där i den här miljön. För här är liksom... När de är välskötta och fungerar, då håller den en jämn temperatur genom året.
Men alltså här inne trängdes då, i de här två rummen, för det finns ju ett till likadant här. Då trängdes de, det är svårt att förstå, 71 personer. Hur sjuttsingen fick de plats, tänkte man? För det här rummet är inte heller, det är stort som det här första rummet ungefär.
Ja, vad kan det vara? Det är 5 gånger 4 meter någonting. Här på golvet då. Men det är inte säkert att samtliga satt i just den här källaren. Det fanns ju fler källare. För det här var ju som sagt missväxt, hungersnöd, så att det var nog inte så mycket förråd i källarna faktiskt.
Och de satt så här inne i mörkret och kylan då från oktober ända fram till juni?
Ja, det är ju faktiskt så att det är 9 stycken som tas ut redan i slutet på mars. Att avrättas. Sen är det 62 stycken som avrättas 1 juni.
Du Håkan, alltså, trots att det är en försommardag, strålande sol och varmt, så här inne så kylan skär genom märg och ben. Ska vi gå ut och ställa oss på utsidan istället?
Ja, kan vi göra.
Och en kanske lika vacker försommardag för 350 år sedan så öppnades alltså de här dörrarna. Och de här kvinnorna släpades ut till Torsåkers kyrka. Vad var det som hände där?
Ja, där skulle hållas fångepredikan. Och så fick man då också tillfället att göra den här viktiga ritualen. Ta nattvarden och få förlåtelse för sina synder. Rädda sin själ undan evig förtappelse. Det var jätteviktigt för människor. Då förlät ju prästen dig. Han var ju förlängare från Gud, han förlät dina synder.
Och vad hände då efter att de har varit för Torsåkers kyrka?
Ja, då blir en lång Golgata-vandring upp till avrättningsplatsen på Bålberget. En halv mil ungefär.
Ska vi ta och vandra en bit i deras fotspår?
Ja, det kan vi göra. Ja, vi gjorde stopp här i Torsåkers kyrka. Det är ju en gammal plats. Torsåkers kyrka är ju uppförd någonstans tidigt 1200-tal. Och platsen är faktiskt ett hov. Och ett hov var ju en gammal sån här, kultplats under hedna tiden. Och nu hör ju också namnet på själva socknen här, Torsåker.
Och den här kyrkan spelar också en viss roll i berättelsen som vi ägnar oss åt idag. Den här häxmorden för 350 år sedan.
Ja, det var ju det här pastoratet, eller det här gälde som man kallar på den här tiden. De här tre socknarna, det var Torsåker, Ytterlännes och Lilla Dal, nuvarande Kyrkdal, som var inblandade här. Och här satt alltså kyrkoherden Vatrangius som styrde just det här gäldet. Och så hade han också ner Ytterlännes sin hjälppräst och Laurentius Horneus, en grym och hård präst faktiskt, som har, ja, de här två prästerna sticker faktiskt ut som dåtidens häxjägare faktiskt. Tack vare dem som är hysterin fick den här omfattningen i den här bygden. Mitt under den här hysterin, det var ju väldigt liksom rabalder i hela landet. Och det var ju många kvinnor som var änkor tack vare krigen, och männen försvann. Och svåra tider, man måste skicka ut ungarna, fick ut och tigga. Och den här ryktespridningen, fantasierna, den svepte ju fram som en dimma överallt här. Och Det har varit också för många ungdomar ett sätt att förtjäna pengar och mat. I och med att man hade det här, den här hotet, man kunde peka ut kvinnor. Och så var det två grabbar utifrån Nordingen, alltså ut vid kusten, som hade fått lurat i pressen att de kunde se ett märke på kvinnor som hade varit i Blåkulla. Där djävulen märkte sin boskap. Och det var ju osynligt för vanligt folk. Men de här grabbarna övertygade prästen att det här kunde de se. Så han anställde de här två grabbarna. Visgossarna, inte för att han var visa och klok, utan för att han kunde visa det här märket här utanför kyrkporten. Och så samlar man, jag är inte säker på att man samlar hela gället, alltså både från Dal och Ytterrännes till moderkyrkan, men det är inte otroligt. Och så in i kyrkan, folket, och så får de prästen en hård predikan där man läser en speciell häxbön som man var anmodad att läsa. Och sen kommer folk ut på kyrkbacken här i den porten i vapenhuset. Och där står de två grabbarna på pass. Och så kanske en notarie som har en penna och papper. Och så börjar man stryka upp hettan på kvinnor. De gifta kvinnorna har sitt hål dolt. Och pekar ut det märket, så får kvinnan upp i sitt namn. Och så får hon ställa sig på ena sidan vägen. Och så till slut kommer också prästfrun, eller prästfruarna ut. Och den här Hornéus, den här hårde hjälpprästen, kaplanens öster Britta Rufinus, kommer ut. Och så är pojkfan där och stryker upp hettan på prästfrun. Och pekar på ett jävligt märke och får en smäll liksom i ansiktet och kinden, så han får på ryggen i gräset. Häpen, säger grabben. Vem har så här kraft i sin arm? Ja, det är jag, säger kvinnan. Jag, Britta Rufinus, och jag är gift med honom där. Och så pekar hon på arbetsgivaren. Och pojken blir orolig och säger liksom, åh, ursäkta nådiga frun. Solen, det var solen som spelade med ett spratt. Så käringar, prästfrun klarade sig undan den här utpekningen. Kanske till och med kom av sig lite grann här på kyrkbacken. Det är just det som man berättar som har hänt här utanför.
Men alltså, mer än så, djupare än så gick ändå inte häxtron, utan att när de pekar ut fel person, då var det en örfil, och så var det inte mer med det, för det var ju totalt omöjligt.
Ja, det var när det gäller prästfrun.
Och vi stannade till här vid Torsåker kyrka på väg upp till Bålberget, men det var också här som de här kvinnorna som avrättades då för 350 år sedan stannade till för nattvarden.
Ja, visst. Så gå in i kyrkan för att se hur den ser ut. Ja, nu är vi inne i Torsåker kyrka. Och här hade man ställt i ordning just för nattvardsgången och så den här fångepredikan. Och här inne var ju kalabalik 1 juni då. Det var 62 stycken som skulle död avrättas. Kanske hade man trott att de här 9 offren som togs ut redan i slutet av mars, att det skulle räcka och släcka blodtörsten hos överheten och prästerna. Nej, här upptäcker man plötsligt att nej, det är vår sista stund i livet. Så här ropades himmelskriande hämnd över de som orsakade deras död. Men här hjälpte varken rop eller tårar.
Så det var här, först inne i kyrkan vid nattvarden, som de förstod att nu väntade deras avrättning.
Ja.
Men hur gick det till här inne då, vid de här händelserna?
Ja, jag är inte riktigt klar på hur många de satt med under den här, jag vill säga högtid, det var ju inte. Alltså, hur många som satt där utav resten av befolkningen. För det var ju många, det var 62 människor, mest flest kvinnor i ett uselt tillstånd efter så lång tid, skitiga och bedrövade, alltså mentalt, mentalt utslagna helt enkelt. Samlarna kom in genom dörren och så när alla var inne då drog vaktmästaren en bomb för dörren. Bom. Så ingen skulle kunna smita ut. Och sen antar jag att prästerna höll en predikan och berättade om vilka skurkar de hade varit. Och sen då får man gå fram då, en efter en och ta nattvarden. Och på ett vis då erkänna det där brottet som man inte hade begått. Man var ju oskyldiga.
Och vad hände efter att de hade tagit nattvarden här?
Då var man utfösta ur kyrkan, ungefär som en boskap, och utanför väntade män, söner, anhöriga med bilda spetsgård. Och sen vaktstyrka med vassa vapen kanske, eller vassa granstörer som var vässade för att skydda de här. Dels att de inte skulle fly, men det tror jag var helt omöjligt i det tillståndet de var. Och så alla kände ju alla. Men just skydda dem kanske från resten av befolkningen. De här var ju hatade. Och sen började den här mödosamma vandringen, och Golgata-vandringen kallade för, som jag kallade den för, upp till berget, till Bålberget. Några kunde sjunga en psalm som de sjöng till ända och sen upprepade den. Många dånade av trötthet och dödsängslan. Och det kan man ju förstå. Och med var de anhöriga där och slet upp dem och knuffade vidare i den högen.
Ska vi gå i deras fotspår?
Ja. Ja, men vi är på stigen upp till Häxberget, som jag hellre kallar för Bålberget. För det har jag aldrig funnits några häxor. Utan det är Bålberget som gäller för mig.
Det är svårt att ta in. Jag har nämnt det tidigare, vilken fantastisk försommardag det är idag. Alltså det är en sån kontrast, den här pastorala idyllen. Och så dessa kvinnor då som du säger, stapplade och släpade sig upp hit till sin egen avrättning.
Det var nog så det var. Utmärglade, skräckslagna, påknuffade av sina anhöriga om man inte gick tillräckligt fort.
Ja, och det är också så svårt att ta in att deras anhöriga då verkar ha trott på de här anklagelserna. Alltså det, snacka om att liksom strö salt i såren, att deras egna män och barn då bidrog till den här avrättningen.
Ja, det är också en grej man måste tänka på. Alltså här är kvinnor som blir utpekade av sina barn, sin man, grannfruar som man har umgåtts med hela sitt liv. Så att det är liksom mörkrets mörker.
Efter att ha suttit då sen oktober inspärrade i en kall och mörk källarhåla, fängelsehåla. Men alltså, om du skulle beskriva, vad kan man tänka sig att det var för scener som utspelade sig här då för 350 år sedan?
Ja, gråt och klagan och hårda ord och knuffar.
Och då är vi uppe på toppen av berget, avrättningsplatsen. En gles tallskog, klipporna kommer i dagen, men lite bortanför här så är det lite lingon och blåbärsris ser ut som. Och en vidunderlig utsikt, man ser bergen runt omkring här och så vatten här nedanför. Och bakom dig, den stora minnesstenen. Mm. Här brann häxbål 1675, kvinnor dog, män dömde, tidens tro drabbar människan, står det. Hur gick avrättningarna här uppe till?
Det var ju under ledning av borgmästaren i Härnösand. Och här uppe hade man också förberett sig med tre bål. Ett bål för varje kyrka. Och jag tror att bålen var påbörjade och materialet fanns uppe här. För att varva kropparna och veden. För att det här är ju... I Sverige hade man ju då att man blev dömd till yxa och bål, alltså halshuggen och bränd. I Europa, alltså under 250 år, var det ju levande bränd. Och då gjorde man upp ett bål, satt upp för på en stege, sen tippade man stegen i elden. För det är inte så lätt att komma nära en el. Tänk på ett majbrasa. Vi vill man inte vara allt för nära, för det blir utan ögonbryn. Men här skulle jag kunna tänka mig att de gjorde så att man avrättade folk, la dem på respektive bål som tillhörde en av kyrkorna då. Ytterlännesbålet, Torsåkersbål och så Dalsbål. Och så när allting var klart då hade man kropparna på ett ställe. Om man tänker sig en vanlig, ordinär avrättning för trolldom, då gjorde man ett bål, så kunde man göra en avsats på bålet där man placerade stupstocken. så man kan lägga halsen mot. Men här hade man varit listig, för det var tre bål uppe på berget, som jag säger. Och så hade man placerat stupstocken nedanför bålen, så inte det myckna blodet skulle försvåra antändningen av veden, beskriver Jönsson i sin avhandling. Och när fångarna kommer hit, då resten av befolkningen hamnar nedanför. Och sina vittnen ska titta på. Och jag skulle tro att man har offren bakom bergkanten här, i någon inhägnad.
Det går en liten sänka där, så man kan liksom stå lite dold där nästan.
Ja, jag skulle tro det, för att slippa få någon masshysteri när man ser avrättningarna. Plocka fram en efter en av kvinnorna hit. Och så läser säkert pressen någonting över dem. Och så hämnar med händer på böden och hans drängar. Och då som sagt slet man kläderna utav den dynga särken av kvinnorna. Och då fick han stå naken. Och det var också fruktansvärt skymfande helt enkelt. Och sen då brer han ner dem. Halsen då, mot sina stupstocken på böden, och upp med yxan. Förhoppningsvis välslipade, det tror jag de var. Men att böden var nykter var viktigare. Och så tjock, huvudet rullade undan. Och så sprutade den 4,5 liter blod i kroppen. Och så var de här då, och tog den sörliga huvudet och kroppen på respektive mål. Och så här går det hela tiden. Och där nere står ju folk och tittar på. Och jag skulle tänka mig att det var många scener där nere, när man ser sin hustru och svärmor bli avrättad. På min familjelinje så har jag en av de största utpekerskorna, alltså, som pekade ut 33 människor.
En släkting till dig?
Ja, en släkting med Karin Ernst. Hon pekade ut, alltså, hon bodde här i Dal. Pekade ut av 15 kvinnor i Dal. 17 stycken nere i ytterlänet där de var född. Och det var mamma och 5 systrar. Så här karl nu, han står här på berget bland folket och ser då hur hustrun och 6 döttrar blir halshuggna. Hur känner han sig, kan man fundera. Och sen alla stackars barn och ungdomar som har varit med i det, ofta tvingad att peka ut. Det är deras lott i livet att ha den här skammen, skulden resten av sitt liv. De var så stränga, de här prästerna, speciellt Hornéus som jag berättade i kyrkan, att de fick order och stiftsledningar att de ska rida ut i byarna inför att trolldomskommissionen kom hit, att få fram alla som har utpekat, att få dem att erkänna. Och för att stärka upp det, då skulle de tvinga många av ungdomarna, barnen ville inte alls vara med och peka ut mamma och stora syster och mormor. Nej, då tvingade de dem. De tog ner dem på isen där man hade gjort en vak, och så band de en rep runt mina på ungdomarna, tryckte ner dem i vatten, pressade in dem i iskanten. Skendränkning. Ja, då får man ju erkänna utpekandet. Utav dels utav de som har varit i vatten, men även av föräldrarna som står på iskanten och tittar på.
Men efter den här avrättningen då, för i dagarna 350 år sedan, alltså hur levde minnet av det som hände? Hur levde det kvar här i trakterna, och hur levde det kvar idag?
Ja, det har ju måste ha varit en fruktansvärt stort trauma. Man brukar säga att var 50 kvinna i det här gällde när pastoratet blev avrättad. Lilla Dal, där man hade ungefär 135 vuxna, alltså över 15 år, där nästan 40% av de vuxna kvinnorna var avrättad. Men samtidigt var det ju så i Sverige, som en grej av den här stormaktstiden, att det var ju ett överskott på kvinnor. 18 till 45 års åldern säger man att det fanns dubbelt så mycket kvinnor som män.
För att männen var ute i krig.
Ja, precis. Så att det fanns ju så fall kvinnfolk att ta utav. Men sen samtidigt ska man ju läka såren. Det här var ju byar där man kände varann. Man gifte in sig med varann. Man var faddrar till varandras barn. Alltså, det var läkas. Men sen även det trauma som har funnits i generationer. Därför tror jag också att det försvann ur medvetandet av det till platsen. Ingen ville veta om det. Det var ju hemskt. Alltså, hur fan kunde vi vara så tokiga?
Det sa guiden Håkan Sjöberg, och det var Urban Bjørstadius som vandrade med honom upp för Häxberget i Kramfors. 350 år har nu alltså gått sedan Sveriges största massavrättning i fredstid. Vetenskapsradion historia heter programmet, och vi lämnar häxprocesserna nu för att istället rikta blicken mot våra dagars häxjakt. För så har den kallats, Trump-administrationens jakt på och cancellerande av meningsmotståndare. Och det är genom att bända på den amerikanska konstitutionen som Trump arbetar på att tillskansa sig mer personlig makt och omtolka 100-åriga grundlagar. Adam Hjortén är historiker vid Uppsala universitet och har tittat närmare på den amerikanska konstitutionens historia och på den institution som idag arbetar för att väcka amerikaners medvetande om sina grundlagar.
Konstitutionen skrevs 1787, och det är, man skulle kunna säga att det är två saker. Dels så är det grundlagstext, så att det är en lagtext som fortfarande är den. Texten själv säger att det är the supreme law of the land. Det är en lagstiftning som trumfar all annan lagstiftning, inklusive då på delstatsnivå. Så det är den lagstiftning som gäller för i grunden då för hela landet. Det är det ena. Och sen så, vad den gjorde 1787 är också att den skapade det amerikanska politiska systemet. Mm. Så den skapade systemet med en maktdelningsprincip, till exempel mellan då kongressen, lagstiftande församlingen, högsta domstolen, den liksom juridiska grenen, och sen så presidentämbetet och det exekutiva grenen. Så att i grunden är det de två sakerna, det är lag och skapar det politiska systemet.
Och det här är ju, vad jag begriper då, ett verkligen ikoniskt dokument i USA, förstås än idag. Jag tror även många utanför USA nästan skulle känna igen den på håll. Man ser ju de här första orden, formuleringen "we the people", vi folket, och bara hur man liksom ramat in det här urdokumentet idag. Beskriv, vad finns den här konstitutionen numera?
Ja, originaldokumentet finns i amerikanska nationalarkivet, National Archives, som är en huvudbyggnaden ligger mitt i Washington DC på The Mall. Och det är liksom en så här ny klassicistisk tempellik byggnad där man kan gå in, och sen så finns det en jättestor rotunda mitt i det rummet som är som ett sakralt rum. Mm. Och längs med väggarna där så finns det tre dokumentsamlingar som ligger i såna här display cases.
Mm, som ska vara skottsäkra och klara, vadå, kärnvapenattacker.
Ja, det sägs så, det vet inte om det stämmer, men det kanske det. De är i hög säkerhetsnivå i alla fall. Ja. Och det är då självständighetsförklaringen från 1776, det är konstitutionen, och sen så är det också The Bill of Rights, vilket är de 10 första tilläggen till konstitutionen som antogs precis bara åren efter att konstitutionen skrevs, som är i princip samtidigt.
Och det här är en plats dit, ja, men man tänker amerikanska skolbarn, men egentligen vilka amerikaner som helst förväntas och faktiskt besöker då, och ja, tänker jag, känner stor andakt när de går in i det här rummet och ser de här dokumenten.
Absolut, det är ett rum som den känns verkligen sakralt och nästan kyrkligt när man går in där. Och som du säger så är det ju amerikaner som kommer dit, men det är också en stor turistattraktion att gå dit och se de här dokumenten. Så att där finns de, och det visar också, det här är någonting jag brukar säga till mina studenter, just att be dem fundera på var den svenska konstitutionen ligger någonstans. Vilket museum finns den på? Eller vad kan du se den utställningarna? Och alla ser alltid ut som frågetecken.
Ja, det gör jag också nu, kan jag säga.
Ja, för givetvis så finns det ju ingen sån plats.
Nej.
Den svenska konstitutionen har liksom inte den typen av betydelse som den har i USA. Och det säger då någonting om en tredje betydelse som konstitutionen har, vilket är en kulturell betydelse. Konstitutionen har också blivit ett kulturarv. Framför allt från så där slutet av 1800-talet och sen så fram till idag. Och det gör också att konstitutionen då, den finns som originaldokument där på i det här utställningsrummet. Men sen så finns ju också, precis som du sa, man känner till det här "we the people"-orden, de första orden i konstitutionen. Och de finns ju på nästan allting som en turist kan köpa när man besöker Washington eller Philadelphia. På muggar och på tecken och på kuddfodral och på tröjor och pennor och allt vad det kan handla. Liksom. Mm.
Vad slår det an för sträng då skulle du säga hos amerikanerna när de tänker på sin konstitution?
En är ju att det är ett väldigt centralt dokument för den amerikanska medborgerliga nationalismen. Det finns vissa symboler som är oerhört viktiga i den här föreställningen just om att vara amerikan, det är att liksom acceptera olika typer av värderingar om frihet, om demokrati, ett rättssamhälle och så vidare. Och där är självständighetsförklaringen väldigt viktig, som just det här dokumentet som liksom borgar för frihet i USA. Och sen så då konstitutionen som också är ett oerhört viktigt symbol och oerhört viktigt dokument när det gäller tanken om den långvariga amerikanska demokratin.
Så lite grann att vara amerikan, det är svaren på den frågan, vem man är, hittar man kanske i konstitutionen på ett eller annat sätt?
Ja, men det är, många skulle ju säkert hävda det i USA. Och samtidigt är det precis det där idag som är lite, som skaver lite. För att konstitutionen är ju då ett dokument som under de senaste decennierna inte minst, konstitutionen har alltid liksom, varit ett omdebatterat dokument. Och det har också förändrats väldigt mycket, ska man komma ihåg. Efter inbördeskriget, slaveriet avskaffades. Och den ursprungliga konstitutionen accepterade slaveriet som institution till exempel. Så att den har förändrats, vilket är viktigt att komma ihåg. Men under de senaste decennierna så har det också ryktats en ny form av kritik, som man kan säga, mot konstitutionen. Att den kanske inte är särskilt väl fungerande, att den inte representerar amerikanska folket på ett särskilt bra sätt. Och att vissa av de fri- och rättigheter till exempel som finns där, till exempel det andra tillägget som mycket känns som Second Amendment, som handlar om bland annat att rätten att bära vapen. Att det har liksom framkommit en diskussion om huruvida det är ett föråldrat dokument. Hur väl fungerar konstitutionen idag? Hur väl fungerar den amerikanska demokratin idag? De typerna av diskussioner centreras kring konstitutionen.
För det pratas ju idag i ett Amerika under Trumps ledning att det här landet USA befinner sig i en konstitutionell kris. Vad skulle du säga som historiker har grottat ner dig i konstitutionen och dess historia då, hur den debatteras idag? Vad är det för konstitutionella kriser egentligen som pågår just nu?
Ja, just idag så handlar det ju väldigt mycket om att Trump försöker att utöka presidentmakten på olika sätt. Och Trump försöker ju göra vissa saker för att ta sig själv mycket större makt. Kongressen här har inte satt emot särskilt mycket. De har ju själva verket avsagt sig ganska mycket av den makt som de har. Kongressen är den lagstiftande församlingen. Det är de som har liksom sitter på pengapåsen med skattepengar till exempel. Men Trump har försökt att göra så att det är liksom han och presidentämbetet som ska ha makt över ja, vissa saker som kongressen ska ha makt över. Men det som framförallt har liksom frammanat en potentiellt då konstitutionell kris är att han inte heller har lytt domstolen. Han har inte lytt vad domstolen säger, deras tolkning av konstitutionen. En sak som han försökte göra med en executive order väldigt snart efter att han blev president här i januari i år är att skriva en executive order om att medborgarskap inte ska ges från födseln, vilket det enligt ja, konstitutionen faktiskt är, birthright citizenship.
Ja, precis. Är man född i USA, så står det enligt amerikanska konstitutionen, så blir man amerikan. Alltså oavsett om man vill eller inte, man säger så. Man kan ju vara på genomresa och råka vara född där, då får man amerikansk medborgarskap.
Ja, men i princip, då blir man amerikansk.
Så har det varit i alla fall.
Ja, och han då skrev den här executive ordern och förklarade att så är det inte längre. Men grejen är att en president kan inte själv ändra i konstitutionen. Det är en ganska komplicerad process att göra det. Så att mycket av det som Trump har gjort nu i början av sin presidentperiod har varit att utmana konstitutionen på olika sätt. Och det som då har frammanat de här diskussionerna kring en konstitutionell kris är att han och administrationen inte alltid har verkat lyssna på domstolarna som har sagt att han har gått för långt.
Du har ju tittat närmare på en institution som verkligen, kanske mer än någon annan i USA, bryr sig om den här konstitutionen. Ett museum får man nästan kalla det för, även om man kan bedriva väldigt bred verksamhet i Philadelphia, som väl också kan sägas vara liksom, ja, konstitutionens hjärta och kanske hela USAs hjärta på något vis. Berätta, vad är det här för institution egentligen?
Ja, Philadelphia vill gärna framställa sig själv som nationens vagga. Och den här museet som det faktiskt är då, heter National Constitution Center, det nationella konstitutionscentret. Det grundades 1988, precis ett år efter 200-årsjubileet.
Just det.
Och instiftades av kongressen och av president Reagan. Öppnade 2003. Och det ligger då på en parkutrymme i centrala Philadelphia som kallas Independence Mall. Och den här stora museet då, som är en liksom, grå granit byggnad, väldigt stor, modernistisk, har museiutställningar om konstitutionen, konstitutionshistoria. Den ligger precis norr om, blickar ut över det som kallas för Independence Hall. Den här gamla byggnaden där konstitutionen skrevs och också självständighetsförklaringen då skrevs under. Och,
mm. Ja, det är verkligen ursprungsplatsen egentligen för USA kan man säga, som det här museet är inrymt vid. Mm. Vad vill man göra då på det här museet? Och framförallt i våra dagar när konstitutionen är i kris.
Ja, museet kom till för att dels liksom då, ja, hylla konstitutionen och hylla den konstitutionens historia och plats i USA. Och det är uttryckligen, det är det som står i kongressens dokument som skapar den här institutionen. Att det ska vara en icke-partipolitiskt bunden organisation som ska förmedla kunskap om konstitutionen. Och det är i grunden vad den försöker att göra idag. Anledningen till att den byggdes är också för att man på 80- och 90-talet hade observerat att man tyckte att amerikaner hade en för dålig kunskap om konstitutionen. Inte minst skolbarn kunde liksom inte nämna viktiga principer i konstitutionen eller vem som hade skrivit konstitutionen.
Det förväntas man kunna göra som amerikansk skolbarn helt enkelt, drabbla alla de här amendmentsen, tilläggen då kanske till exempel.
Det här är liksom en väldigt lång, en talepunkt som har funnits väldigt länge. Mm. Men det finns en sån förväntan. Jag ska också säga att det är ett mål som aldrig har uppfyllts. Även om museet har funnits nu i 20 år så kan skolbarn idag generellt nog inte vissa grundläggande saker om konstskolan. Mm.
Men man, som du säger, man vill inte vara partipolitiska på det här museet. Förstås kan man ju tycka då i ett svenskt sammanhang. Hur väl lyckas man med det? Och hur gör man ens det då i ett USA av idag som är så polariserat mer än någonsin tidigare?
Ja, det här tycker jag från mitt liksom, forskarperspektiv är oerhört intressant för att precis som du säger så ska institutionen inte då vara partipolitisk. Men det är väldigt svårt idag att ha diskussioner om konstitutionen som inte blir partipolitiska. Mm. Eftersom konstitutionen har politiserats så pass mycket. Man kan ju ta ett antal exempel på det. Det är diskussioner om rösträtt. Det är diskussioner om abortlagstiftning, om vapenrätt. Det är diskussioner om just nu då, presidentmakten till exempel. Men också saker som att högsta domstolens domare sitter på livstid. Och att senaten är konstituerad på ett sånt sätt så att små delstater som Nord-Dakota har samma representation som jättedelstater som Kalifornien. Hur demokratiskt är det? Och så vidare. Så att och det här är ju liksom partipolitiska frågor väldigt mycket. De har blivit det i USA. Och det är klart att för ett museum som det här då, som inte ska vara partipolitiskt, så är det rimligtvis en utmaning.
Ja, det tänker jag att å ena sidan då kanske man skulle kunna vara så utslätad på något sätt så att man blir jättetråkig och irrelevant som museum. Eller så ger man sig ner bland de här skyttegravarna då. Och då undrar man ju då förstås hur de gör det, att liksom hitta och balansera bland alla dessa meningsmotståndare.
Ja, och det här är någonting som de har gjort i ökad utsträckning under de senaste 10 åren. Till en början så adresserade de inte det här med liksom, ja, partipolitik och polarisering framförallt särskilt mycket. Men under de senaste 10 åren har de gjort det. Man känns sig tvingad att göra det tror jag eftersom som den politiska polariseringen i USA har vuxit sig så oerhört stark. Det går nästan inte att liksom komma förbi den. De har varit tvungna tror jag som institution att hantera det på något sätt. Och vad de gör är att de framförallt betonar vad man i USA då kallar för civil dialogue. någon form av respektfullt samtal, kanske man skulle kunna översätta det som i Sverige. Mellan meningsmotståndare. Och det som, sätt som de definierar så att säga meningsmotståndare på är konservativa och ja, liberala eller mer vänster forskare helt enkelt när det gäller konstitutionell rätt.
Mm.
Så att man, de ägnar väldigt mycket energi åt ett utåtriktat program med paneldebatter men också en podcast som de har till exempel. Som diskuterar konstitutionell rätt då, men från ett höger och från ett vänsterperspektiv.
Mm. Och jag såg på deras hemsida några av de senaste sakerna de har pratat om och bjudit in oliktänkare kring då, var ju just det här 14:e tillägget, va? Det som handlar om medborgarskapet, ja. Huruvida man blir automatiskt medborgare när man föds i USA. Det är en sån fråga där man har tydligen haft väldigt många olika gäster som då, vad jag begriper då, har stött och blött de här frågorna. Men funkar det då, skulle du säga, när du tittar utifrån ändå på det som den här verksamheten bedrivs som? Alltså, hur väl faller det ut?
De har en väldigt hög profil, det här museet. De försöker verkligen vara det nationella museet som de vill vara. Och de här personerna som de bjuder in till de här samtalen är oerhört högprofilerade och välmeriterade forskare. Och vad de gör i de här diskussionerna är att de ser till att diskussionerna fokuserar på lagtext. De juridiska diskussionerna. Det gör också att om gemene man så att säga försöker lyssna på de här, så de är väldigt svåra genomträngliga för många, tror jag. De ligger på en väldigt hög akademisk nivå. Men just att de fokuserar på det juridiska och på vad konstitutionen säger och olika tolkningar, liksom rättsfall och så där, högsta domstolens utlåtande. Det gör också att de inte fokuserar på de sociala konsekvenserna av det här. Så när du nämnde precis det här med birthright citizenship. Mm. Och det är klart att det har ju en jättelik konsekvens för tusentals, om inte miljoner amerikaner.
Mm.
Men det är ingenting de fokuserar på och diskuterar. Utan de diskuterar olika typer av tolkningar av konstitutionen som text.
Mm.
Och det är ju lite begränsande, för det är klart att juridik är också politik. Och allting som har med konstitutionen att göra påverkar människor i sin vardag. Aborträtt är ju ett jättetydligt sånt exempel. Mm.
Vad tror man vill göra? Det låter ju som att man anstränger sig mycket för att kunna balansera i det här polariserade landet då. Men samtidigt när USA, som många har sagt, då befinner sig i en konstitutionell kris på mängder av fronter. En sån här institution kanske skulle kunna fylla en viktig roll att, vad vet jag, försöka jämka mellan oliktänkare eller ja, vidga förståelsen generellt sett bland befolkningen. Vad kan de spela för roll i det här krisande USA?
De vill spela en sån roll. Jag har intervjuat folk som kommer därifrån institutionen och de vill vara en modell för USA. Det är ju inte rimligt, skulle jag säga, att de är en modell för amerikaner i allmänhet. För att den här typen av samtal är inte någonting som amerikaner i allmänhet kan ha. Men de kan vara en modell, tror jag, för andra museum och kanske också för mediebolag till exempel. Hur man pratar om svåra politiska frågor. Mm. Det amerikanska medielandskapet är oerhört politiserat idag och det är ett problem. Så att de vill spela en roll där. Men sen så är det ju då frågan vilken roll de faktiskt spelar idag. Och de har en väldigt hög svansföring. Men tyvärr så når de nog inte ut precis på det sättet som de vill. Och jag tror faktiskt att en anledning till det är just att de försöker vara nyanserade. Det är inte det som bryter igenom i medieklimatet, utan som det som bryter igenom, det är de ideologiska tolkningarna som olika tankesmedier till exempel står för. Det finns en potentiell komplicerande faktor här, och det är just att vi har pratat om det här med att USA potentiellt då befinner sig i en konstitutionell kris. När de flesta pratar om det så är det i juridiska termer eller politiska termer. Men det kan vara så att USA också befinner sig i en konstitutionell kris i kulturell bemärkelse. Alltså just om man betraktar då konstitutionen inte bara som ett juridiskt dokument och som ett politiskt dokument, men också som ett kulturarv. Det finns slitningar här kring konstitutionens status i USA. Och där tror jag att det här museet jag tror inte att de är oroliga för det, men det är någonting som ligger här i grunden och skaver hela tiden. Vilken roll har liksom konstitutionen i det amerikanska samhället idag som symbol? Jag tror att det har fått sig en törn under de senaste, så där, det är långsamt under de senaste decennierna och sen så potentiellt lite mer accelererande här under senare år.
Det säger Adam Hjortén, historiker vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Och det får också avsluta dagens Vetenskapsradion historia. Vi är tillbaka nästa vecka ute i våra försomriga trädgårdar för att berätta om trädgårdens historia i Sverige. Missa inte det.
Vetenskapsradion historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Om 3 minuter ska vi få träffa norsken, svensken och dansken. Nu är klockan 7.
Här är Ekot. Nu har Hamas kommit med ett motbud till USAs förslag om en 60 dagar lång vapenvila i Gaza. Den terrorstämplade gruppen säger sig vara redo att gå med på att släppa gisslan, skriver israeliska medier. Men Hamas har egna krav på hur det ska gå till. Bland annat kräver man en permanent vapenvila och en öppen gränsövergång för invånarna i Gaza till Egypten. En restaurang i Nacka kommun har beskjutits, skriver polisen på sin hemsida. Polisen tror att skottlossningen skedde under natten men att ingen larmade 112. Skadorna upptäcktes vid lunchtid idag. Beskjutningen utreds som grovt brott mot vapenlagen och polisen undersöker också misstänkt övergrepp i rättssak för att se om skottlossningen hänger ihop med andra brott som restaurangen har utsatts för. Socialminister Jakob Forssmed riktar kritik mot flera kommuner inför att det imorgon blir tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Han är kritisk till att det finns skillnader mellan kommunernas avgifter och handläggningstider.
Vi får signaler nu att avgifterna varierar från 3 000 kronor för ett tillstånd upp till 20 000 kronor. En sån stor skillnad är inte rimligt. Det här är rätt standardiserade uppgifter där vi har varit tydliga med vad som gäller för att vi inte ska ha stora kommunala variationer. Och handläggningstiden bör man klara på någon eller några veckor. Inte att inte de här tillverkarna ska kunna få besked under den här säsongen. Det tycker inte jag duger.
Från och med imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men avgiftsskillnader mellan vad kommunerna väntas ta ut för handläggning av en ansökan om gårdsförsäljning, de är extrema, anser Jakob Forssmed. Kommunerna har haft gott om tid på sig att förbereda sig på ett bättre sätt, säger han.
Det här har varit känt nu ett år att den här reformen kommer införas och här tycker jag faktiskt att flera kommuner nu bör se över om man inte kan snabba upp de här processerna och se över om avgifterna är rimliga.
Det sa socialminister Jakob Forssmed och reporter det var Anders Wennersten. Iran har skyndat på sin produktion av uran som är anrikat till en nivå som är nära den som krävs för att utveckla kärnvapen. Det uppger FN:s atomenergiorgan IAEA i en hemligstämplad rapport som flera nyhetsbyråer har tagit del av. Rapporten kommer i en känslig tid då Iran och USA har haft flera samtalsrundor de senaste veckorna i försök att enas om ett nytt avtal för det iranska kärnenergiprogrammet. Det handlar om uran som är anrikat till 60%, för kärnvapen krävs 90%. Ekot med Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Och vi sänder också programmet här i P1 imorgon vid lunchtid 5 över 12. Samtal med stil. Nu är klockan strax 6:04, lördag kväll, och tid att träffa norsken, svensken och dansken plus...
En ny vecka, Åsa Lindeborg heter jag, och jag som vanligt med mig Hill Sandvik från Bergen, Hassan Preisler från Köpenhamn och idag även Johan Strang från Helsingfors. Idag ska vi prata om de hycklande norrmännen med sin malliga olja. De tror att de är så gröna och sköna, men är de egentligen inte bara giriga egoister? Det här kan bli svettigt för Hilde, tänker jag.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ja, Hassan, du fick ju en slags hävn nå nyligen. Vad är det med detta att Danmark kommer upp som en vinternation?
Ja, alltså Danmark slog ju Kanada i ishockey. Alltså det var folk sammenligner det med at Færøerne havde vundet over Argentina i VM i fodbold. Ikke? Altså Danmark er nu en ishockey-nation på niveau med Sverige, Kanada, Schweiz og jeg var lige ved at sige Finland, men det går ikke så godt for Finland jo på ishockey-scenen.
Ja, Johan, nationens ære står på spil. Jeg troede dere var de liksom hare på isen.
Ja, Finland är väl det enda landet som där var ishockey faktiskt, alltså tillsammans med Kanada där var hockey faktiskt den stora sporten. Men jag skulle vilja säga att liksom en av bakgrundsfigurerna av det här danska hockeyundret är ju Petri Skriko, som är en finsk hockeyspelare som flyttade till Härning på 90-talet. Mm-hmm. Och det där, han var en stor stjärna där och stannade kvar för att träna det också. Så att jag säger att liksom den danska segern, så det är liksom Finlands förtjänst.
Det är så roligt med Hassan, för att han har aldrig sett en hockeyrink, en klubba, en hjälm. Han vet ingenting om regler och sådana saker. Men han blev väldigt kort expert på ishockey och gick all in för att vifta med sina rödvita flaggor. Grattis Danmark!
Tusen tack!
Vi behöver fler nationer som är intresserade av ishockey, så det är jättekul.
Och pröva att höra, I ska veta, vi har ju kun ett par ishockeyhaller i Danmark, ikke? Der er et par tusind mennesker, som spiller ishockey. Mm. Altså i Kanada har man op mod 100.000 ishockeyspillere.
Du er god. Du er
god. I Sverige har man 600 ishockeyhaller. Altså prøv at høre det. Altså det er jo mod alle odds, at vi kom så langt, som vi gjorde. Men du har ret, Åsa. Jeg blev ekspert og blev interviewet på svensk radio om Danmark som ishockey-nation, og jeg fik gjort en klovn ud af mig selv. Fordi jeg var jo sikker på, at vi ville vinde alt. Altså, og så fik vi så massiv tæsk af Schweiz efterfølgende. Ja,
men som jeg troede, alle i Sverige troede, at Sverige skulle vinde. Alltihopa, så att det blev ju inte så. Ja.
Norsken, svensken och dansken.
Är den nordiska familjen i färd med att rakna? Vi snackar varmt om felles värderingar och samarbete och den nordiska modellen här hos oss i denna pan-nordiska familjeterapin. Men bak kulissene ser vi noe annet. Denne uken var det nordisk statsministermøte i Åbo i Finland, og i den forbindelse, Johan, skrev du en artikel der du rett og slett slår fast at det er spenninger i den nordiske familien. Slår det sprekker nå?
Nej, men det er kanskje til og med tvertom. Altså, vi hade ett statsministermöte alltså i Åbo nu förra tidigare i veckan och det där det är liksom en del av de här programmet för det officiella nordiska samarbetet inom nordiska ministerrådet, som man har såna här möten varje år och Finland är ordförande i år, så man skulle bjuda in alla statsministrar, och en av de stora sakerna var då att Finland också hade bjudit in Ålands, Färöarnas och Grönlands liksom regeringschefer.
Yeah.
Men förra året så hade Sverige låtit bli att bjuda in Grönland och det där Färöarna och Åland, vilket hade gjort grönlänningarna så pissed off att de hade bojkottat det nordiska samarbetet och dess möten sen dess. Men nu verkar då alltså det har kanske lugnat sig lite då, eller i alla fall har ju då Finland, att Petteri Orpo bjöd in då. Och, ja.
Men du skrev på forhånd en artikel der du skrev at Færøyene og Grønland kapret dagsorden for det nordiske samarbeidet om forsvar og sikkerhet. Hva mente du med det egentlig?
Ja, eller det som man har uppfattat det kanske i Sverige och Finland. För att man, alltså i bakgrunden finns det en sån här långdragen process där man försöker revidera Helsingforsavtalet.
Som är det, vad är det igen?
Det är det centrala nordiska samarbetsavtalet från 1962 som har reviderats några gånger efter det.
Det är som Nordens grundlag kan man säga.
Precis, det är ungefär
det. Det är den som reglerar att nordiska medborgare ska behandlas lika när vi åker till varandras länder. Ja. Att man inte ska behöva visa pass och att man faktiskt, en gång i världen var det faktiskt så att nordiska medborgare kunde förvänta sig att få kommunicera på sitt eget språk i de andra nordiska länderna. Ursäkta, Johan, förlåt.
Ja, nej, men det är just sådana saker. Men sen också det där... Det definierar och reglerar liksom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets verksamhet. Men för ett par, tre år sedan så ville de nordiska länderna eller Nordiska rådet då ville öppna upp Helsingforsavtalet för att man ville liksom